Ja. Tack för den givna gåvan också såklart. Gud ska välsigna er.
Ja, det är underbart. Man känner sig djupt berörd och det gäller att liksom hålla tankarna i styr så man kan koncentrera sig. För jag känner mig djupt gripen av allt som har för sig gått i mötet här. Men Herren ska ge mig nåd så att jag kan koncentrera mig. Jag ska ta hjälp av Carl. Vi ska sjunga ett par sånger här innan vi delar ordet. Jag tror att det finns många personliga hälsningar som ligger på väntlistan här ikväll att få nå fram till ditt hjärta. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi lyssnar in Herrens personliga hälsning till oss var och en. Just här och nu. Det kan innebära total livsförvandling om du lyssnar och hör vad anden säger till församlingen. Inget problem är för stort, Herren har lösningen. Verkar ditt hinder som berg, Herren kan flytta dig. Just när det stormar som mest, Herren kan stilla allt. Mitt i den djupaste sorg, hans omsorg helar dig. Om han bar hela skapelsens tyngd på sina skuldror, vet jag min broder att han kan bära dig. Om han bar hela skapelsens tyngd på sina skuldror, vet jag min syster att han kan bära dig. Nej, inget problem är för stort, Herren har lösningen. Verkar ditt hinder som berg, Herren kan flytta det. Just när det stormar som mest, Herren kan stilla allt. Mitt i den djupaste sorg, hans omsorg helar det. Om han var hela skapelsens tyngd på sina skuldror, vet jag min broder att han kan bära dig. Om han bär hela skapelsens tyngd på sina skuldror, vet jag min syster att han kan bära dig. Han sa, som kämpar, och jag ska ge er ro. Ja, han bär hela skapelsens tyngd på sina skuldror. Därför så vet jag min vän, han bär också dig. Ja, han bär hela skapelsens tyngd på sina skuldror. Därför så vet jag min vän, han bär också dig. Underbara Jesus. Vi har en kvinna där hemma i Strängnäs som många gånger, kanske 10-15 gånger har bett oss att sjunga den sång som vi ska sjunga nu. Den är säkert välkänd för dig också. Den heter Han går aldrig förbi dig. Hon hamnade i en situation där hon drogs bort ifrån Gud och var borta ifrån honom under årtionden. Och hon kände att det blev svårare och svårare för henne att närma sig Herren. Och de hon levde bland gjorde det inte lättare för henne heller. Men hon hade den där djupa frågan inom sig. Har Gud också dragit sig bort från mig? Är han beredd att gå förbi mig nu efter att jag har svikit honom så djupt? Hon tyckte att hon hade gjort det då. Men så förde oss till en punkt där hon fick ett så radikalt möte med Herren så att hela hennes liv vändes upp och ner på. Hon kastade sig handlös i frälsarens händer och hon märkte att han hade väntat på henne alla år. Och det mötet var som en explosion och hon uppfylldes av den helige ande på ett sätt som aldrig tidigare. Och när vi sjunger den här så gråter hon alltid, hon står upp, hon lyfter sina händer. Och så förstår hon att det var för henne som han, på henne han hade väntat. Han går aldrig förbi dig. Han väntar på dig. Det finns någon här ikväll som han väntar på också här i eftermiddag. Jag ser hur du ensam och modlös satt dig ner i en kamp du inte orkar kämpa mer. Om du inte får falla i Jesu armar, vems armar ska du då falla i? Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Din väg har krävt allt och i stormarnas land har du famlat efter en skyddande hamn. Om du inte finner ro i Jesu armar, i vems armar ska du då finna ro? Men han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. En smärta som bränner sönder din kropp, i din svaghet ser du inget hopp. Om du inte kan bli hel i Jesu armar, i vems armar ska du då bli hel? Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara. Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Vi ska läsa Guds ord och så ska vi förena oss än en gång i bön. Det är fantastiskt att få vara i den här gemenskapen. Och Jag tror att ordet fantastisk från början kommer från ett ord som betyder att det skulle vara fantasi. Men här är det ju så enastående underbart så att det är inte en fantasi heller, utan det är på riktigt. Det här med Jesus och Gud och allt och sånt där, det är på riktigt, hörni. Det är på riktigt alltihop. Det är precis som det står. Det är enda förklaringen till det hela. Gud är skaparen, Kristus är frälsaren och den heliga ande är livgivaren. Det är på riktigt alltihop. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det är på riktigt det. Och alltihop är på riktigt. Himlen är på riktigt. Som väntar när vi drar vår sista suck. Och vi förs av änglarna till paradiset och får vänta på uppståndelsens dag. Och då ska vi få tåga in i det där slutgiltiga enastående som han har förberett. Ett ord från Saltaren 34 och sedan ett sammanhang från Efesier brevet 3. Det här står i Saltaren 34 och 5. Jag sökte Herren och han svarade mig. Han räddade mig från allt som skrämde mig. De som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver inte rodna av skam. Och sen ska vi läsa från Efesierbrevet 3 och 14. Därför böjer jag mina knän inför fadern. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer, i evigheternas evighet. Amen. Underbara ord. Lära känna Kristi kärlek. Jag ber, säger Paulus, att ni ska lära känna Kristi kärlek. Igår kväll så försökte jag tala några ord om att lära känna Herren och vi ropade ut ord ifrån Hosea. Lär känna Herren, låt oss sträva efter att lära känna honom. Och vi talar om att lära känna hans person, lära känna hans verk, lära känna hans undervisning, hans riktlinjer eller hans bud eller hur du väljer att uttrycka dig. Och jag skulle vilja stanna kvar i den andan som vi hade igår kväll och fokusera på ett alldeles speciellt område. Och skrifterna hjälper oss. Lär känna Kristi kärlek. Det är någonting så oerhört viktigt. Vi lever ju i en kultur som kallas för en skamkultur. Och om man talar med människor i Sverige idag om att de skulle stå skyldiga inför Gud, rättsligen eller andligt rättsligen skyldiga, att de skulle bära en skuldbörda inför Gud, så klingar det liksom lite märkligt. För man har inte den där tanken om att man skulle vara skyldig eller att man skulle stå i skuld till någon. Skuldbegreppet har liksom psykologiserats bort och nästan plockats ut ur det svenska tänkandet. Fast under ytan är det många som går med skuldkänslor. Ätande, bitande, frätande, tärande skuldkänslor. Men det man istället ger uttryck för, det är skam. Jag har hört berättas om att det till och med har gjorts någon tv-serie för ungdomar, tror jag. Något uselt som vanligt förstås. Och den lär tydligen heta Skam, någon svensk-norsk produktion. För att detta att vi lever i en skamkultur är så oerhört välkänt så att man till och med gör tv-program om det. För att liksom spegla hur vi skäms hela tiden. Vi skäms för oss själva och vi skäms för varandra. Och vi skäms för hur vi ser ut och vi skäms för hur vi är och vi skäms för vad vi gör. Och vi skäms för vår bakgrund och vi skäms för hur vi har det nu och vi skäms för framtiden. Och det värsta är att ibland skäms vi för evangeliet. Men tänk att skrifterna säger att de som skådar upp till Herren, deras ansikten, behöver inte rodna av skam. När vi möter Kristi kärlek och när vi inser vad detta begrepp står för, då bryts skuldoket över vår liv och då bryts skammen. Och istället får vi blicka upp till honom som har älskat oss innan världens grund blev lagd och utvalt oss i Kristus Jesus innan världens grund blev lagd och riktat sin kärlek emot oss innan världens grund blev lagd. Och så snart vi kom in på världshistoriens arena så sökte han oss för att också kunna rikta denna kärleksstråle personligen rakt in i våra liv här i tid och i rum i evangeliets tidsålder. När vi skådar upp till honom som har älskat oss och säger med en evig kärlek har jag älskat dig. Vad får det för konsekvenser? Jo, därför låter jag min nåd förbli över dig. Det är mycket intressant. Med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag dig få smaka min nåd, men jag drar tillbaka den rätt så snabbt. Det stod inte så. Med en evig kärlek har jag älskat dig, därför jag låter jag min nåd förbli över dig. Den förblivande nåden håller oss fria från skuld och skam och den ångest som skuld och skam bär med sig. Här i eftermiddag tror jag att människor som lever i skam ska få bli lösta ur skammens grepp. Här i eftermiddag tror jag att människor som går med någon sorts oidentifierad skuldkänsla ska få bli löst ifrån skuldoket. Här i eftermiddag tror jag till och med någon som skulle kunna kalla sig själv för en ångestpatient ska få uppleva hur kättingarna brister och hur banden bryts och du känner ångesten ge vika i ljuset av att jag har fått lära känna Kristi kärlek. Jag tror verkligen på detta, för jag har så många erfarenheter runt omkring mig och inom mig som kan vittna om detta. Ja, detta är ett av de absoluta höjdpunkterna, en av de höjdpunkterna i hela Nya Testamentets budskap faktiskt, när det gäller att lära känna Gud. Och uttrycket lär känna Kristus, det dyker ju alltså upp i en bön. Har du märkt det? Det dyker upp i en bön som aposteln Paulus ber, driven, fylld och inspirerad av den helige ande. Så ber han i Efesierbrevet 3 att ni ska lära känna Kristi kärlek. Och bönen börjar med de mäktiga orden: därför böjer jag mina knän för fadern. Detta är mycket, mycket intressant. Det är böjd inför honom som är far till allt skapat i allmänhet, men framför allt inför honom som är far för sina återlösta barn i synnerhet, som han böjer sina knän. Jag böjer mina knän inför fadern. Där har han nu positionen för sin bön. Och böjda knän, det är ju ett uttryck för ödmjukhet. Som ni ser så verkar jag i Frälsningsarmén. Och i Frälsningsarméns centrum står botbänken. Den är egentligen symbolen för allt vi tror på och allt vi verkar för. Där finner syndaren förlåtelse och befrielse och där finner den troende mer överflödande nåd. Där får man böja sig inför världarnas herre. Nu vet jag att det är ju så att vissa inte kan böja sina knän rent fysiskt. Så det handlar ju mer om hjärtats attityd än en yttre hållning. Men det är ändå en oerhört stark tanke. Jag kommer och böjer mig inför fadern. Så ödmjukad och fascinerad böjer sig Herrens tjänare Paulus inför allmaktens Gud. Inte bara som en allvetande, allvis, allhärskande, suverän Gud, utan som en allgod,
älskande far, ifrån vilket allt vad far i himlen och på jorden har sitt namn. Wow, han böjer sig inför ursprunget och urtypen för allt gott faderskap i hela tillvaron. Ett faderskap som, hur ska man uttrycka sig, tar godhetens ansvar och är beredd att göra allt i omsorg om det sina. Ett faderskap som offrar allt för att vinna tillbaka de förlorade barnen. Ett faderskap som likt pappan i liknelsen om den förlorade sonen låter glädjen över ett återfunnet barn förlösa en så allt översvämmande, övermäktig nåd och förlåtelse att det inte finns utrymme för några anklagelser eller förebråelser utan bara ömhet och återupprättelse. Har ni tänkt på det? Pappan i den förlorade sonen, han sa inte ett ord om grabbens synder. Han visste att han hade haft det så eländigt. Så nu var det bara den öppna famnen som fanns där. Syndanöden hade redan haft sin gång i honom och han var sönderslagen på insidan. Men han återvände till faders huset och möttes av en öppen famn. Ära halleluja! Det är denne far! Det är denne far! Det är denne far i himlen som Paulus böjer sig. Ja, han böjer sig inför honom om vilken vännen Johannes skriver. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och vad han sagt mer, Gud är kärlek. Theos agape estin skulle vi ha sagt om vi hade läst originaltexten. Theos agape estin, Gud är kärlek. Och denna utgångspunkt är väldigt, väldigt viktig när vi tänker på det vi har lagt framför oss här i eftermiddag. Att lära känna Kristi kärlek. Än en gång så tycker jag vi ska stanna upp inför det här väldigt korrekta i den svenska ordalydelsen. Lära känna. Inte bara ha kunskap, inte bara lära, utan också ha personlig erfarenhet av Kristi kärlek. Ja visst, vi kan hålla långa föreläsningar om läran om Kristi kärlek, läran om Guds kärlek. Vi kan skriva avhandlingar och göra essäer och skriva artiklar i teologiska tidskrifter om the doctrine of the love of God. Naturligtvis kan vi det. Men hallå, kärlek är i sin natur någonting som inte bara kan greppas intellektuellt. Vad skulle det bli av oss om det vore hela kärleksbegreppet? Lägg märke till en sak. Aposteln ber med stora ord. Med en oerhörd vision i sikte. Eller hur? Han har ett skyhögt mål. Han ser ett skyhögt mål för Guds folk genom att de lär känna Kristi kärlek. Det ska lyfta dem till de högsta höjderna. Det är ju så. Det ska föra dem fram till det yttersta och det slutgiltiga målet faktiskt. Vad var det han skrev? Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det går väl knappast att komma längre. Av det så förstår vi att lära känna visionen om Kristi kärlek faktiskt är en himmelsk vision. Den sträcker sig som en brygga mellan redan här och ännu icke. Den himmelska tillvaron, uppfyllelsen av all Guds fullhet. Förstår ni? Den har redan tagit sin början här och nu i de troendes hjärtan och i de troendes gemenskap. Wow! De har börjat lära känna det som är deras slutgiltiga destination. Guds fullhet i Kristi kärlek. Wow, wow, wow. Att lära känna Kristi kärlek är alltså en försmak av himlen och ett växande i det himmelska. Det är Guds rike i antagande mitt ibland oss. Älskande salmen vi sjunger till advent. Bered en väg för Herran, berg sjunken, djup stå upp. Han kommer, han som fjärran var sedd av fäderns hopp. I den sista versen som alla inte kan lika bra utan till så står det så här att den tron som han bestiger är i hans faders hus. Det välde han inviger är kärlek blott och ljus. Mina älskade vänner, vår Herre, vår frälsare, vår kung, vår bäste vän sitter på tronen på Faderns högra sida och manar gott för oss idag. Och han är kung i sitt rike, han är kung över sitt rike. Han råder och regerar med lätthet över sitt rike. Det finns inga svårighetsgrader för en allsmäktig frälsare. Nej, inga svårighetsgrader för en allsmäktige. Han gör allt han vill och han gör allt han har föresatt sig och han gör det hur enkelt som helst. Denne kung som sitter där på tronen, honom som vi har lärt älska, som hela vår passion och vår håg står till, han har invigt ett välde. Och det väldet uppehåller han med kraften i sitt väldiga ord. Och det är ett välde av kärlek, blått och ljus. Inte blått ljus utan kärlek endast och ljus. Ordet blått betyder bara. Ja, det vet väl de flesta. Men om det är någon som till äventyr skulle tänka på blått ljus så är det inte det. Utan kärlek endast och ljus. Så, bönen här som Paulus ber är alltså att vi ska lära känna Kristi kärlek. Och här står det verkligen klart för oss att det handlar om en dimension som inte bara inrymmer intellektuell kunskap som vi sa tidigare och insikt, utan en djupare personlig erfarenhet. Vad ska man kalla för? En upplevelsekännedom om och av Guds kärlek. Hur kan du vara så säker på det? Ja, för det första, som jag sa, begreppet kärlek i och av sig själv är en verklighet som inte bara kan innebära teori. Det vore som att tala om torrt vatten eller söt syra. Kärlek är per definition något som involverar erfarenhet och känsla. Den är välvilja, godhet, samhörighet och trygghet som berör och som känns. Och för andra, Bibeln sa det själv, eller hur? Lägg märke till, vi ska lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Där har du det. Det ligger bortom vad som kan greppas med bara teori och teologi och intellekt. I Folkbibeln 1998 så stod det, som går långt utöver vad någon kan förstå. Och i Bibel 2000 står det, som är väldigare än all kunskap. Den gillar jag faktiskt. I Åkessons översättning så står det, som övergår kunskapen. Och i Levande Bibeln så står det, som är så stor att ni aldrig kommer att se dess slut. Eller helt känna eller förstå den. Wow! I eftermiddag ställer den helige ande oss inför en erfarenhet. Att få smaka, uppleva, erfara någonting på vilket det inte finns någon bortre gräns. Någonting som vi ska få röra oss i för evigt. Tänk när vi kan älska Herren med vår fulla potential som människor. Vi blir inte gudar, men vi är människor i vår fulla potential när vi står där hemma. Vi kan älska honom så som han är värd att älskas. Av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vår kraft, av hela vårt förstånd. Men tänk när vi också som syskon träder in i den himmelska världen och kan älska varandra så som vi är ämnade att älska varandra. Vi är inte ämnade för en massa dåliga, bittra, nedbrytande och destruktiva känslor. Jag tycker det är lite intressant. När Adam och Eva var färdigskapade, som vi pratade om i morse, så placerades de i en lustgård. Det är ju intressant. Han sätter den här nydesignade varelsen i en lustgård. Han placerar dem inte bland tistlar och törne i ett stenrös när de blev osams. Utan han tog den här nya skapelsen som var designad för något specifikt och satte den i den miljö som de specifikt var designad för. Min älskade vän, jag har goda nyheter. Du är designad för en lustgård. Herren Jesus Kristus frälser dig från din synd. Och han frälser dig och renar dig från det som gör att du inte kan komma in i lustgården. För du är destinerad för denna miljö. Och det här är väldigt, väldigt viktigt att du förstår, att vi förstår att det naturliga för oss är att leva i denna gudomliga kärlek. Så, vi är alltså föremål för den stora apostelns förböner. Och han ber att vi ska lära känna Kristi kärlek. Vad är det som speciellt med detta då? Skulle jag inte kunna ha sagt så här: jag ber att ni ska få lära känna faderns kärlek. Faderns kärlek till Kristus. Ja, det hade varit helt enormt. Kärleken i själva gudomen. Faderns kärlek till sonen. Sonens kärlek till anden. Andens kärlek till fadern. Faderns kärlek till anden. Andens kärlek till sonen. Sonens kärlek till fadern. Gud är kärlek. Det är därför vi förstår att han är tre i en. Men då hade vi missat någonting. D.A. Carson, som är en alldeles utmärkt teolog från Kanada, han skriver så här: faderns kärlek till sonen och sonens kärlek till fadern uttrycks i ett fullkomlighetsförhållande, obefläckat från bägge håll. Hur mycket vi än har nytta av kärleken inom treenigheten som en modell för den kärlek som ska råda mellan Jesus och hans efterföljare, så återlöser inte i någon bemärkelse faderns kärlek sonen. Inte heller uttrycks sonens kärlek i ett förhållande av given och mottagen förlåtelse. Hur dyrbar, ja, med rätta överväldigande Guds kärlek i treenigheten än är, så missar den ett fokus på den, hur Gud manifesterar sig själv gentemot upproriska människor i vrede, i kärlek, i korset. Vad innebär detta? Jo, att lära känna Kristi kärlek är faktiskt något mer än att bara lära känna Guds kärlek i, av och inom honom själv. Att lära känna Kristi kärlek är att lära känna den försonande, den benådande, den förlåtande kärleken från Gud i Kristus till oss. Att lära känna Kristi kärlek är att lära känna den kärlek Gud har bevisat till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Att lära känna Kristi kärlek är alltså att lära känna förlåtelsen och nåden. Helt enkelt att se djupet i evangeliet. För vad är evangeliet om inte korsets budskap om nåd och förlåtelse? Är inte detta häpnadsväckande, mina älskade vänner? När aposteln vill visa oss framåt någonting som övergår vårt förstånd, när han hänvisar till det som är större än vi någonsin kommer att till fullo begripa eller fatta, inte ens erfarenhetsmässigt till fullo någonsin kunna omfatta eller uppleva. Ja, när han visar oss något oändligt stort, så visar han oss evangeliet. Guds kärlek till oss i Kristus Jesus. Förlösande, återlösande, benådande, förlåtande, helgande, renande och en dag förlossande. Halleluja, ty så älskade, älskade, älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Du kan väl inte skämmas för evangeliet när evangeliet handlar om att någon har älskat dig med sådan styrka, med sådan kraft. Wow, att Gud kan, innan världens grund blev lagd, häng med nu, rikta sin kärlek mot fallna, upproriska, onda och avskyvärda syndare och besluta att utge sig själv för dem i sonens försonande offerdöd på ett kors i syfte att förlåta dem alla deras synder och rena dem från all orättfärdighet och ge dem evig glädje, lycka och salighet. Evigt tillfredsställda i honom och i himmelriket. Det kallas i Bibeln för Kristi kärlek. Det är den kärleken Fadern har till oss i Kristus. Därför böjer aposteln och profeten sina knän inför Fadern som sände sonen och bevisar en kärlek till oss i honom som är inget annat än oändlig oändlig i bredd, i vidd, i djup och i höjd. Halleluja! Att lära känna Kristi kärlek som övergår allt förstånd är att lära känna Guds frälsande kärlek. Guds frälsande kärlek. Ja, Gud älskar alla människor, men det är först den mottagna, den kärlek på vilken vi gensvarar, som blir den frälsande kärleken. Den frälsande kärleken. Du blev inte frälst med kall teknik. Du blev frälst med en glödhet kärlek. Du blev inte frälst med teologisk korrekthet. Du blev frälst av en blödande mästare på ett kors på en liten kulle utanför Jerusalem för 2000 år sedan. En frälsare som älskade dig och visste vem han dog för. Det är att lära sig och lära känna Guds benådande kärlek. Eller hur? Den kärlek Gud har till oss i Kristus är benådande. Den kommer genom Kristus och transformeras ut till oss som den förlåtande och benådande kärleken. Har du upplevt Guds benådande kärlek? Då är du att gratulera. Att lära sig detta, att känna detta och att leva ut detta, det är Guds rike. Ja, vi ska lära känna Kristi kärlek. Lära har ju naturligtvis med inlärning som ska tillämpas att göra. Går man i lära hos en smed så blir man smed. Går man i lära hos en tandläkare blir man tandläkare. Går man i lära hos en smed kanske man också kan bli tandläkare, men en ganska brutal sådan. Förr drog de väl ut tänderna, tror jag. Åtminstone i Emil i Lönneberga. Går man i lära hos Kristi kärlek så blir man Kristus lik i sin kärlek. Detta kan vara en oerhört avgörande punkt i vår predikan den här eftermiddagen. Om vi inte lärt känna Kristi kärlek utan menar att det bara ska vara en känslosak, så kommer vi inte in i den fullhet som aposteln talar om i brevet. Kristi kärlek är mer än känsla. Det är en i den troende rådande princip som styr våra val, våra handlingar, våra prioriteringar, ja, hela vårt beteende. Ja, den formar faktiskt våra grundläggande värderingar långt djupare än känslorna når. Kristi kärlek till oss var faktiskt i sin mest koncentrerade stund en lidande kärlek. Valet att älska förde med sig ett outsägligt lidande för frälsaren. Men ett lidande som skulle bära frukt och ge glädje när det var över. Av den vedermöda hans själ har utstått ska han se frukt och bli mättad, stod det i gamla översättningen av Jesaja 53. Och i Hebreerbrevet 12 så ropas det ut: låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Kristi kärlek, vet ni vad det är? Vet ni vad det är? Vet ni vad det är? Det är den kärlek som älskade oss mest när vi förtjänade det minst, för då behövde vi det mest. Vi känner inte alltid Kristi kärlek, men vi har lärt oss den. Och har vi lärt känna den, så kommer den att prägla oss och bära oss också under känslolivets ökenfärder och torketider, så att vi kan göra de rätta valen, ta de rätta besluten och förhålla oss likt Kristus till de människor vi möter. Amen, det blir salut på det. Men naturligtvis vill Gud också att vi, när den lidande kärlekens timmar, dagar, veckor är över, lyssna noga, när den lidande, jag vet att det finns sådana som lever i den just nu här, den lidande kärlekens timmar, dagar, veckor är över, får göra personliga erfarenheter, jag känner på djupet hur älskade vi är av Jesus själv och vilken kärlek som han har till oss. Som också söker sig till andra. Ju närmare och ju trognare honom vi lever, desto djupare kommer vi att uppleva hans kärlek till oss. Tror du på det? Ja. Som en frukt av den tillämpade lärdomen kommer erfarenheten av denna ofattbara kärlek. Som man sår får man skörda. Den som kärleksfullt sår ett kärlekens utsäde kommer också under lidandets dagar in i sina medmänniskors hjärtan kommer också få skörda rik och välsignad frukt från Kristus själv. Kärleksfulla människor får själva del av många bevis på Guds kärlek. Nu ska jag väl avsluta det här. Jag har tre tips. Tre praktiska vägar att lära känna Kristi kärlek. Nu kommer de. För det första, Kristi kärlek lär vi oss genom ordet. Vi blir befästa i ordets principer och kärlekens stadgar genom att vara väl insatta i hur Bibeln beskriver Guds kärlek, dess natur och dess verkningar. För det andra, Kristi kärlek lär vi känna genom den inneboende kraften från den helige ande. Det står i Romarbrevet 5:5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Han bor i oss och han gensvarar på våra aktiva val. Han låter oss känna hur vi är i direkt kontakt med den outtömliga, gudomliga kärlekens källa. Att vi aldrig är ensamma i vår kamp. Att vi aldrig är utlämnade till våra egna resurser. Och bevara oss väl. Utan ha tillgång till det kärlekshav som en gång för alla letade sig fram och bröt in i våra liv. Genom att vi förenades med Kristus i frälsningen. Och för det tredje och sista. Vi lär känna Kristi kärlek, den benådande, ovillkorliga, fullt ut accepterande, befriande, betryggande kärleken också genom andra människor. Genom ordet, anden och genom andra människor. Va? Någon kanske invänder och säger, nej, men då är det så lätt att man blir personfixerad och att kanalen för Guds kärlek blir utnyttjad och uppäten. Jo, kanske det kan vara så. Men i så fall beror det på omognad, antingen hos den älskande som vill bli berömd och bekräftad som kärleksfull och inte inse att den kärlek som hon eller han faktiskt äger bara är nåd och kommer från Gud. Eller omognad hos den som behöver kärlek, är det att hon eller han inte förstår att det är från Herren som kärleken kommer. Och istället för att finna en egen Guds relation så försöker man livnära sig på andra. Det slutar med att det blir liksom att amma en 15-åring till slut. Vilken hemsk makaber bild. Vi kan bara ge en försmak av Guds kärlek. Men så ska vi leda människor till kärlekens källa. Så de själva kan stå under vattenfallet och känna, wow, den är för mig. Den är för mig. Den är för mig. Nu havet sig höjer, dess vågor jag ser. Ett bud om Guds frälsning och friheten ger. Jag skyndar mig ner i det svallande hav. Jag störtar i floden. Jag störtar i floden. Jag störtar i floden som renar min själ. Och nu, halleluja, mitt liv från idag. Jag avskiljer helgar till Herrens behag. Hans kärlek än flödar så väldig och rik till fullkomlig frälsning. Till fullkomlig frälsning för dig och för mig. När nu allt detta är sagt så är det faktiskt så. Guds folk ska tillsammans lära känna Kristi kärlek och leva ut den till varandra och en förlorad värld. Tänk dig, tänk dig, tänk dig. Tänk dig om en hel församling, ja en hel kristenhet, allt mer uppfylls av all Guds fullhet genom att lära känna Kristi kärlek. Vad händer? Ja, då blir det snarare fråga om en kärleksfull gemenskap, en kärleksfull miljö, en kärleksfull kultur där Kristi kärlek blir sedd och känd, inte genom en eller två utan genom alla. Och en sådan gemenskap har enorma förutsättningar att växa så det knakar och se omvändelser i stort antal där den lever sitt liv. Oh, låt oss lära känna Kristi kärlek. Och må den få besegra ditt försvar. Och må den lägga många som ännu är Kristi fiender vid hans fötter. Genom dig och genom mig. Låt oss lära känna Kristi kärlek. Vi ska bedja nu. Men sen ska jag sjunga en sång som heter Handen på hjärtat. Och den är för dig som har det riktigt slitigt inombords. Kanske du aldrig visar det för någon. Kararna gör det mindre än kvinnorna för det mesta. Men kanske du riktigt kämpar med depression, med ångest, med nedstämdhet, med inneboende stridigheter. Och du kanske också kämpar med skuld och skam. Jag tror att den här eftermiddagen så ska din kärleksfulla frälsare lägga den där genomstungna handen som blev genomborrad just för dig på ditt hjärta. Han ska lägga sin hand på ditt hjärta. Och han tänker hålla den kvar tills du kapitulerar. Tills du förlorat allt försvar och säger: Herre, jag behöver dig. Kom och ta över hela mitt inre. Jag ber dig, leder oss i bön. Så ska Karl hjälpa mig, så ska vi sjunga den där sången. Och lyssna noga på Herrens röst nu när vi sjunger. Herre, vi prisar dig för att vi får vara samlade till helig sammankomst. Du vet hur fattigt det är i den här världen, hur kärlekslös den är. Hur torftigt och hur mörkt, hur stenigt och hårt och kallt. Hur vi rispar oss och river oss och klöser här i främlingslandet. Hur vi sliter sönder våra själar på det här främmande elementet som vi tvingas leva i. Vår enda räddning att du är med oss alla dagar in till tidens slut. Och att du bevarar oss från det onda i denna värld, Herre. Men tack att du har invigt ett välde av kärlek, blott och ljus. Och nu ber jag dig, Herre, att du ska låta oss få känna makten av det väldet ibland oss. Du ser den som vandrar kärlekslös. Du ser den som vandrar och känner sig oälskad. Tack för att du är här den här eftermiddagen. Jag har inte mer att tillägga, men du kan göra allt. Utan det kan vi ingenting göra, men du kan göra allt. Och vi ber dig här att du ska komma nu. Låta din heliga ande bara sänkas över oss och ruva fram det som du vill göra ibland oss, Herre. Du vet den som har drivits till förtvivlan, den som har drivits till ångest, den som har drivits till perversioner, den som har drivits till vilsenhet, den som har drivits till att fylla sitt hjärta med den här världens usla vatten. Jag ber dig att du i denna stund ska komma och besegra oss var och en med din kärlek. Jag ber för mig själv. Berör mitt hjärta. Förbarma dig över mig, Herre. I Jesu namn. Lyssna nu på Herrens tilltal i den här sången som vi framför. Som för morgonens ljus i ett stilla sus viker mörkret och ångesten ger sig. Jag står plötsligt bredvid här i rum och i tid, och all ensamhet viker ifrån dig. För jag
lägger min hand på ditt hjärta, och jag håller den kvar tills du förlorat allt försvar. Som ett barn ur en storm där smärtan var enorm, går du in i min famn och jag viskar ditt namn. Hör du, jag älskar dig. Jag vill vara din skatt i den mörkaste natt. Jag är rädd om allt det som är du. Och den styrka jag ger, den gör dig hel, och du ser hur du fylls utav närhet till Gud. För jag lägger min hand på ditt hjärta, och jag håller den kvar tills du förlorat allt försvar. Som ett barn ur en storm där smärtan var enorm, går du in i min famn och jag viskar ditt namn. Hör du, jag älskar dig. Med en kärlekens vind jag torkar din kind, och du står i ett hav bortom tiden. Och din framtid jag har säkert i mitt förvar, så din oro får drunkna i friden. När jag lägger min hand på ditt hjärta, och jag håller den kvar tills du förlorat allt försvar. Som ett barn ur en storm där smärtan var enorm, går du in i min famn och du viskar ditt namn. Hör du, jag älskar dig. Ja, jag lägger hand på ditt hjärta, och jag håller den kvar tills du förlorat allt försvar. Som ett barn ur en storm där smärtan var enorm, går du in i min famn och jag viskar ditt namn. Hör du, jag älskar dig. Hör du, jag älskar dig. Hör du, jag älskar dig.
Amen. Jag tror att vi ska ha en stund, och du som känner, jag vill ha mer av Jesus, jag behöver lära känna Kristi kärlek. Oj, 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 egentligen skulle vi vilja allihop rusa till botbänken här i eftermiddag, men vi får väl ta det under ordnade förhållanden. Sångarna ska komma upp och hjälpa oss i avslutningen. Och känner du, ja, jag behöver kapitulera för att möta Guds kärlek, så kommer du till första raden. Det går att sitta eller böja sina knän på de här mattorna vi har för knäfall. Så kan du komma och bli berörd av det som har presenterats för dig.